Från vad vi vet, det här är Nästa steg, podden för dig som vill utvecklas som företagare och lära av andra som redan tagit steget du funderar på. Jag heter Per Granqvist. Du känner säkert igen det här ljudet. Just det, långfärdsskidor. Trots att det är minus 17 grader idag går det faktiskt utmärkt att åka skidor om man bara klär på sig lite och håller tempo. Jag befinner mig i den klassiska skidorten Storlien i Jämtland, bara några kilometer från den norska gränsen. Här ligger ett av den svenska fjällvärldens äldsta och charmigaste högfjällshotell. Här har svenska familjer åkt skidor i många år, däribland jag och mina barn. Dessvärre tvingades hotellet stänga för några år sedan och så stod det orört i flera säsonger. Men så köptes det av Hans Bark, en företagsam herre från Sundsvall, och förra året öppnade det igen. Samt som jag vet att han har storslagna planer för hur både hotellet, byn och hela bygden kan leva upp igen, är också noga med att visionerna måste kombineras med att betala räkningar. Går det att vara långsiktig och kortsiktig på samma gång? Det ska jag ta reda på idag. Häng med, vi går in. Här inne på hotellet är det som att tiden stannat någon gång på 1980-talet. Eller om det är 1960-talet. Det är rent och prydligt, charmigt på ett sätt som aldrig nya hotell kommer i närheten av. Ja, det är riktigt inspirerande att vara här. Klockan är runt 4 och det har redan börjat skymma och solstrålar av guld tränger in genom stora fönstren med utsikt över fjällvärlden. Jag tar trappan upp och möter Hans i kopparbaren och därefter fortsätter vi ytterligare några trappor upp genom de stora ytorna, passerar i dansgolvet och sätter oss nästan högst upp i hotellet med varsin kaffe. Jag frågar honom hur han hamnade här.
Ja, det var så att jag kände liftchefen som hade varit verksam här drygt 15 år. Han hamnade på ett äldreboende som jag driver i Sundsvall. Så sa han till mig så här att vi måste åka till Storlien. Och så sa han det upprepade gånger. Efter 6 år så följde jag med han hit. Det är begynnelsen.
Ja, det är så Hans Bark hamnade här. Och det första han tog reda på var förstås varför hotellet hade stängt.
Brandmyndigheten stängde hotellet för att det är byggt i trä och det är optimerat för drygt 1000 personer. Och skulle det bara brinna är 1000 personer inne och det blir liksom en jättebrasa, vilket man befarar, då skulle det inte vara några trevliga rubriker. Det var väl sammanfattningsvis det som gjorde att man stängde.
Det var inte att affärerna gick dåligt, utan det var att man var rädd för att det var en brandfara.
Jag tror att om affärerna hade gått strålande, då skulle man naturligtvis ha vidtagit rätt åtgärder som brandmyndigheterna krävde. Men man valde då att gå den lätta vägen istället, stänga.
Och vad såg du i det här då, när du kom hit? När du kom hit med liftchefen?
Ja, jag såg liksom en oslipad diamant kan man säga.
Mm. För du har ju hållit på ganska mycket i Sundsvall.
Ja, där har vi slipat gråsten jättelänge nu.
Just det. Det här är något, så du kan det här med att bygga om?
Ja, jag vet inte om jag ska säga att jag kan det. För det, man möts av olika utmaningar hela tiden. Va? Men vi har nog mer fantasi än vad normala byggare har. Det törs jag nog påstå i alla fall.
Och fantasi, vad innebär det här?
Ja, att man vågar ta lite annorlunda grepp.
Som till exempel?
Ja, du nämnde väl det själv då. Att det var väldigt, man säger, inspirerande att komma hit. Va? Och ett av ledmotiven till vår renovering här, det är vår ordförande Lars-Erik. Då. Han säger, if it's not broken, don't repair it.
Det här är ett väldigt modernt sätt att se på renoveringar. Förr i tiden, innan han tog över, var hotellrummen som rester från 80-talet med lite gulnade färger, vävtapeter och plastmattor i badrummet. Inte sunkigt, men lite sjaskigt. Nu har man bytt ut allt det där. Bytt ut det som var trasigt och slitet, målat om och fixat. Vilket innebär att vävtapeterna fått moderna, lugna färger. Att plastmattorna bytts ut mot nya plastmattor som är fräscha. Sängarna är däremot jättenya och jättesköna med mjuka lakan och fina kuddar. Och jag kan inte tycka att man sover som en stock, för det har jag gjort under de nätter jag tillbringat här.
Men det är en högfjällshotell av den mest klassiska svenska sorten.
Ja, alltså vi har ju borrat oss tillbaka i historien när vi har liksom svarat fram det konceptet vi kommer att jobba efter nu. Och det var ju Dr. Westerlund som kom hit i början på 1880-talet.
Mm, han som är känd för pelargonerna.
Ja, exakt. Han var ju den man som utveckla blomsterstigen här, va. Och han hade ju en idé om att skapa ett jättestort hälsohem här, vilket han gjorde under 30 år, va. Han fick ju en norsk redarfamilj att bygga ut det hotellet. Det är inte exakt det hotell vi befinner oss idag, utan det ligger lite längre ner då, det gamla. Men det hotellet satsade då den här redarfamiljen, och de lät Westerlund arrendera det här 30 år då, 1885 till, vad blir det då? Det måste ju bli 1915. Ja, precis. Westerlund utvecklade det här enormt och skapade liksom en image kring det och fick folk verkligen att vallfärda hit sommartid. Va? Sen så småningom...
Var det frisk luft och gå blomsterstigen?
Ja, det var det, precis. Och det fanns inte ens vägar hit då, utan det kom ju med järnvägen på 1870-talet. Här, va? Så att vägar fanns inte, utan alla åkte tåg hit. Va? Och det var internationella gäster också, bland annat då Dixon och alla de här stora trävaruhandlarna. De byggde ju jaktstugor här i krokarna också, så att det blev ju hippt att vara här. Men det är en massa såna gamla kända fina namn som florerar här uppe i krokarna. Mm. Och de hade ju då möjlighet och kapacitet och pengar att bygga då de här fantastiska villorna.
Mm. Och, det är liksom, då är det en epok som är slut 1915.
Ja, fast då var det så här då att Ekman tog över det här. Ekman kom från Göteborg och var ju stor handlare, alltså handelsman. Va? Och jag för mig att han har väl en bakgrund i Ostindiska kompaniet. Han var sprängfylld av pengar i alla fall och tog över det här. Sen hade han en kär dotter då som sedan ärvde det här. Och hon valde då istället för att skicka det vidare i släkten att donera det till Svenska skidförbundet.
Ja, det är där de kommer in i bilden.
Ja, precis. Och det var 1924 eller 27 va, som vi pratade om då. Mm. Och sen när skidförbundet, eller ja, friluftsfrämjande heter det väl, fick ta tag i det här, då utvecklar man ju skidsporten på ett fantastiskt sätt.
För visst var det så att den har svarta liftar var här?
Ja, precis. 1940 va. Det är som vi kallar för slalomliften. Nej, barngårdsliften kanske det är, ja. Just det, barngård är
någon. Någon av dem är det.
Ja, ja.
Hur som helst, Storlien är alltså trendigt för den här tiden, och här föds utförsåkningen i Sverige, och hit kom man också för att gå på tur på skidor på vintern och gå inte ut i fots på sommaren.
Ja, alltså det hade ju sin kanske storhetstid 1965-75 där, va. Sen, ni vet ju explosionen med Ingmar Stenmark 1976, 77, 78, 79, 80, va. Mm. Då vill man väl ha lite hippare backar, va. Men de första världskupps, alltså inte världskupp, men slalomtävlingarna kördes väl här redan 1924.
Mm.
Så att så långt tillbaka, så det är liksom original alltså det här.
För vi har tänkt också, vi har ju säkert också charterflyg, man kan plötsligt flyga ner till kontinenten, de har de pengarna, vi börjar också i Sälenfjällen och sånt, det kommer massa sånt som blir andra destinationer förutom det här lite exotiska.
Ja, ja, visst. Jo, naturligtvis. Nu är det ju så, Sverige har ju under de sista 30 åren utvecklats från att vara en väldigt statisk nation med mycket offentlig sektor och industriföretag. Va, så har det utvecklats till att bli faktiskt en turistmagnet också.
Mm.
Växthuseffekten tror jag spelar oss i händerna. Om man nu ska prata om att det gynnar någon, så är det just Norden som gynnas av det här.
Ja, just det. Mm.
Det är liksom lämpliga temperaturer sommartid att vistas i på semester.
Okej, då har vi historien klart för oss. Så jag frågar Hans Bark vad han såg den där gången han kom hit första gången. Och hur har han tänkt att skapa en hållbar destination där utbudet av aktiviteter varierar med säsongen och där han kan finansiera renovering av hotellet, nedfarterna, blåsa liv i byn och återgöra Högfjällshotellet i Storlien till den pärla som det en gång var.
Det låter som att man skulle ha liksom en väldigt, väldigt sofistikerad affärsidé att så här ska vi göra och så vidare. Men det kan jag säga att det har vi inte. Vi har aldrig haft heller när vi hållit på att utveckla annat heller. Utan det är ju så att det finns en massa kurvor och grupp. Och det gäller mer att faktiskt korttidsparera än att långtidsplanera, tycker jag.
Ja, det här svaret förväntar jag mig inte alls. Men Hans är inte som företagsledare är mest. Han har en lite annan filosofi. Det är fokus på att vara jordnära, enkel, kortsiktig men ändå långsiktig på något sätt. Jag gör ett nytt försök. Vad var det han såg när han kom hit?
För det första då att man har ett hotell som ligger mitt ute på fjället. Och så har vi en tågstation som ligger precis under hotellet. Mm. Kan det bli bättre?
Ja, det är väldigt smidigt att komma hit.
Ja, det är det.
De dagar tåget går.
Ja, ja, precis. Men nu är det så bra också att norrmännen elektrifierar från Trondheim upp hit. Mm. Och det gör då istället för 4 tåg om dagen så kommer det att gå 36 tåg om dagen.
Oj.
Oj, då hoppar man högt, eller hur?
Ja, men ska det bli dubbelspår också då, eller?
Nej. Det blir inte vad vi vet, men det kan hända att NATO vill annorlunda. Men jag tror tills vidare nu så kommer de att förstärka järnvägsbankar. De kommer att förstärka vägbankar. Gör lite bredare och lite mer stabilt.
Och då har du plötsligt ett fjällhotell som ligger med ett tåg från både Sverige och Norge.
Ja, precis. Och framförallt så har vi matartrafik då med norrtåg då från det som heter Värnäs. Mm. Flyget i Norge alltså. Och det är bara 66 kilometer härifrån.
Mm-hmm. Ah, ja.
Så det är väldigt bra kommunikationer då från kontinenten och hit.
Han såg alltså något som andra inte hade sett. En annan sak är att vintersäsongen är längre än man tror, trots klimatförändringarna.
Ja, ja. Vi startar ju nu i 14 december. Va? Då var det första, men vi har ju kunnat starta ett par veckor tidigare. Men det hade mer praktiskt att göra att vi har bytt rätt mycket liftvajrar här ute. Så vi kunde inte starta liftarna förrän det var verkställt. Va? Mm. Men sen kör man ju faktiskt som nu sista året här. Va? Så körde vi ju slalom fram till 17-18 maj också. Så länge gick det att åka, beroende på att det kom så otroligt mycket snö i april.
Ja, just det. Och sen sker det ett skifte, då ska du få hit dem som vill vandra. Precis som att det alltid funnits en sommarsäsong i Alperna där man ska vandra.
Ja, precis. Och sen försöker vi implementera lite cykling också. Mm. Så man kan hyra cyklar här.
Och finns det fina cykelleder här? Eller de ska
ja, men alltså vi satsar nu på successivt liksom bygga ut det. Allting går ju inte en användning, va? Men successivt så ska vi kunna få då att familjer kan komma hit och tycka att det är ganska schysst att faktiskt ta en cykeltur.
Hans köpte inte bara hotellet utan också all mark runt omkring.
Cyklar tar man sig rätt långt på. Pratar man om vandringar, om man äger 3400 hektar, vilket vi gör ju för nytt tillfälle. Va? Mm. Så är det ju klart att då har man mark att gå på. Va? Grejen med cykeln är det att den har liksom ett omfång som är ungefär pi gånger där du kan gå. Va? Alltså du kan göra allting 3 gånger värre på en cykel.
Mm, just det. Mm. Och då ska man göra det här till cykeldestination. Vad vill liksom resenären idag? Vill de komma så ska allting finnas färdigt. Ska kunna cykla, finnas skidor, ska finnas kängor. Eller är det att folk har med sig det här, eller hur?
Ja, jag tror att det är individuellt. Va? Men jag tror att barriären att börja med det här, det är lätt att hyra. Det är alltså utgångspunkten. Mm. Att man kan hyra första gången.
Just det.
Och andra gången kanske. Men sen de som fastnar för det då och tycker att det är trevligt, de köper egna prylar.
Ett av hoten mot Hans planer är Åre. Det ligger några mil bort och nästan allt där ägs av Skistar, som bara blir bättre och bättre för varje år. Så jag frågar Hans hur han ska kunna konkurrera med dem.
Alltså, Skistar är ju en dominant i gamet, va? Och vi tycker ju att Skistar har gjort mycket bra grejer, va? Därför att de har verkligen fått folk att åka till fjällen i Sverige istället för att åka utomlands. Så vi har även fått många utlänningar att komma till svenska fjällen. Och det är ett fantastiskt jobb de har gjort. Och jag läste nyss den här boken om entreprenören Erik Paulsson. Och
jag läste det precis, jag är från Båstad.
Ja, det är det. Ja. Och jag tyckte det var intressant. Va? Det är för att han var ju verkligen en superentreprenör. Va? Och trots att han inte hade åkt skidor så satsade han på Skistar. Ja, ja. Eller Sälenstierna som det hette på den tiden. Va? Och jag tycker bara att det var så fröjdigt att läsa om den man, va? Tillsammans med sin bror då, som heter Mats.
Ingenting är omöjligt för Björn Paulsson.
Nej, nej, fantastiska människor. Alltså, och familjer överhuvudtaget. Va? De lever ju vidare med deras barn. Va? Mm. Så det är någonting alldeles otroligt bra gjort. Hatten av för dem.
Men då innebär det att då vill du inte konkurrera med dem, utan vill du hitta något annat.
Ja, det gäller ju som vanligt när man håller på med affärer. Vad man ska kopiera exakt vad någon annan gör, då kommer man ju inte långt. Va? Utan det handlar ju om fantasi också, om kreativitet. Va? Att hitta någonting som en tårtbit där ingen annan är.
Och vilken tårtbit har vi här då?
Ja, alltså det finns mycket vi kan satsa på. Men ett sätt som du har varit inne på redan, det är just det att behålla originalet. Va? Och inte ljust och fräscht och så vidare.
Jag blev förvånad att priserna var liksom väldigt rimliga när jag bokade.
Ja, och det tror vi stenhårt på, va? Att folk ska känna att det är liksom inte exklusivt att komma hit. Det är rätt fina miljöer, va? Och kan vistas i de här miljöerna och trivas i slips och kavaj eller i en jeansskjorta om man vill det, va? Mm. Men det ska vara ett fjällens IKEA, har vi sagt då. Alltså att medelsvensson ska komma hit och kunna ha liksom en dräglig tillvaro.
Det visar sig att just detta är en hjärtefråga för Hans och en del i den strategi han trots allt har. Att kunna erbjuda skidsemester och fjällvistelser som inte är lågpris men som är till rimliga priser.
Precis, precis. Alltså det tar ju, det kostar ju pengar att åka hit, va? Så man kan inte tro liksom att vem som helst kan kasta sig på tåg och köpa en dyr tågbiljett och ta sig till fjällen och bo på ett hotell. Va? Men det ska inte vara så där att det ska vara oöverkomligt, va? Utan det ska vara rimliga priser, har vi sagt.
Mm.
Och folk ska känna när de kommer hit dessutom att vi jobbar med kvalitet. Va? Och det är liksom, naturligtvis är det liksom en slags, tycker en del, och motsägelsefullt. Va? Du får inte kvalitet till rimliga priser, men vi tror att vi kan uppnå det. Det är vårt mål.
Ja, jag åt löksoppan till lunch idag. Den var alldeles utmärkt. Det var inte den bästa löksoppan jag ätit och den var inte dålig.
Nej. Det låter ju som vår modell då.
Ja,
går hem.
Ja, men det fanns något, det är någonting liksom väldigt tillgängligt och bjussigt i det.
Men ett hotell är ju bara en del i det här pusslet. Har han så stora planer för byn och omgivningarna, och han ser det som att regionen har ytterligare stor potential. Tänk bara om man skulle kunna locka hit norrmännen. Hur han ska göra det får du reda på efter det här. Eftersom Hans Bark nämnde att förbindelserna till Norge är på väg att bli mycket bättre, undrar jag om han har några tankar om hur de ska locka norrmännen.
Det är just det att vi behåller svenska priser, skulle jag vilja påstå. Så att de känner att det är lite rea på rösten när de kommer.
Just det, för dem är det lågpris.
Ja,
hela
precis.
Sverige är låg.
Ja,
okay. Ja. För hur långt är det till Trondheim? Det är en
10 mil, va? Ja. Alltså 100 kilometer.
Och det är ju ändå stor stad, så de kan ta sig.
Ja, precis. Trönelag då som ligger här, va? Det är ju... Om man drar en sån här, kallar man det för en sån här cirkel här från 10 mil runt omkring, va? Eller om man sträcker sig till 15-16 mil, då har vi ungefär 400 000 människor i upptagningsområde.
Mm.
Så norrmännen bedriver ju en landsbygdspolitik som inte vi kan stava till i Sverige, vilket gör då att många faktiskt bor i norra delen av Norge och mellan Norge som Trondheim tillhör.
Att tänka lokalt och regionalt är viktigt för Hans, och det gäller även när han anställer, berättar en av hans kollegor för mig.
Och jag vet också att när du öppnade eller tog över det här, så har du försökt anställa så lokalt som det bara går. Sofie berättade att liksom hon och alla som jobbar här har på något sätt alltid jobbat här, eller jobbat här någon gång förr i tiden eller liksom.
Ja, det kan man nog säga. Sofie är den som har verkligen rekryterat de flesta av våra anställda, och hennes lokalkännedom har ju varit guld värd, va?
Och varför är det så viktigt att ha lokaler då? Är det lite kul att man har skibam som kommer hit och jobbar?
Jo, men om du tar Sofie då, så kommer hon själv från Höganäs. Hon kom ju hit, var hon somnade på tåget, jag kommer ihåg hon berättade. Och vaknade här istället för i Åre, va? Och så klev hon av och blev lite förtjust istället.
Mm.
Och stannade kvar. Och det är ju liksom rätt charmig story.
Ja, jag skulle träffa henne idag, men det kunde jag inte, för hon är ju med i brandkåren och det brann här borta. Och då har hon fullt upp med det istället.
Precis, och det är också lite bra, tycker jag, en ung kvinna som engagerar sig djupt i brandkåren. För mig är det hedervärt.
Som jag tror jag nämnde innan har Hans haft verksamhet i Sundsvall. Där köpte han ett illa åtgånget gammalt sinnessjukhus och förvandlade det på några år till ett av stans bästa bostadsområden med lägenheter, skola och hotell. Han har alltså gjort det här förr, det här med att se potential i något innan någon annan riktigt fattat det. Så jag frågar honom hur han skulle sammanfatta sitt sätt att angripa den här typen av projekt.
Ja, jag tror att långsiktighet framför allt. Och sen att mer situationsanpassen och dra långa strategier.
Men du måste väl ändå ha några långa strategier?
Ja, alltså...
Det blir tyst ett tag medan Hans formulerar sig.
Jag brukar säga att kombinera visioner med att samtidigt betala räkningar, det har vi lyckats med.
Mm.
Det är inte så många som lyckas med det heller, men det gäller liksom att ha lagom stora visioner.
Ja, för ni investerar ju ändå ganska mycket pengar.
Ja, så är det ju. Precis.
Men inte för mer än nödvändigt då?
Nej, alltså det gäller ju liksom att hushålla på det man har, va? Och det har vi ju lyckats med. Sen tycker jag att vi har haft mycket tur genom åren också, va? Och jag hoppas ju på att vi fortsätter ha tur.
Ja, det är väl, de brukar säga att det är tur kommer till den som... Ja, du kan citatet. Du vet vad jag är ute efter.
Ja, Gary Player från 1973 när han vann US Open, vet jag, i golf.
Just det.
När han sänkte en chip på 17 och satt en 18 meters putt på 18 och så sa de att Gary, du hade tur som vann. Du vann ju bara med ett slag. Och då så satt han det bevingade uttrycket som senare folk anklagar Stenmark för uppfunnit. Att...
Det är de som tränar mycket som har tur, eller?
Ja, ja, precis.
Låt oss lämna företaget för en stund och prata om hans idéer om bygden. Det här är ju inte riktigt relevant för hotellet eller ens för det här avsnittet, men samtidigt är det relevant, helt enkelt för att allt hänger ihop. Så du får faktiskt stå ut lite grann med att vi pratar om ett annat ämne nu ett tag, för det ger dig ju samtidigt inblick i hur stort Hans tänker. Så jag frågar honom om de där planer jag hört på byn, om att han vill bygga bostäder.
Ja, det är ju det att en gång i tiden var det ju över 260 människor som bodde här stadigvarande. När tullen var stor och när SJ var stort. Va? Men nu är det ju 69 eller 70 personer som är skattskrivna här. Va? Och jag tror ju att vi ganska snabbt kan marschera upp i 250-260 personer. Men det behövs då finnas lite hyresrätter.
Varför behöver du hyresrätter just?
Ja, jag tror det att om tänk ungdomar va, som kommer hit va, och de börjar med att jobba i liften och så träffar de någon flicka eller en man va, som de känner liksom att ja, men det här var en vettig människa. Va? Mm. Och plötsligt då får de barn och så istället för att flytta tillbaka till Stockholm eller Båstad eller Höganäs eller till Kiruna, jag vet inte var de kommer ifrån, men istället för att flytta dit då, så stannar de kvar här därför att de känner liksom att jag kan fortsätta jobba här, det finns såna, sån framtid. Va? Mm. Och det tycker jag väl också att man kan ta med sig från pandemin. Va? Att det som är lustigt med pandemin, va? Det var ju väldigt trist. Va? Framförallt för de som miste kära, kära både vänner och släktingar i sjukdomen. Va? Mm. Så lärde man sig någonting. Och det var just det att jobben behöver ju inte vara så otroligt knutna till en geografisk plats. Va?
Nej, nu kan vi bara prata om livskvalitet först och jobbet sen. Liksom.
Så är det livskvalitet?
Ja, det är om du vill. Men jag tänkte livskvalitet.
Livskvalitet.
Men Emma Skiban, vill man ha både lift och livskvalitet?
Ja, precis. Sant.
Men för det är gränshandeln här borta, där måste jobba massa människor. Var bor de?
Ja, det är just det att de inte bor där, va? Utan de bussar och åker bil till jobbet, många av dem. Och de färdas en del 6, 8, 10 mil
ja, för då är det
fram och tillbaka.
Jag pratade med någon som sa att det finns ingen förskola sånt här heller.
Nej, det finns en förskola, det gör det.
Men det är inte skola där det inte finns då?
Skola finns det i Duved, det ligger ungefär 58 kilometer österut.
Ja.
Mm. Det är ju någonting vi ska sträva efter också att få. Och vårdcentral är någonting viktigt och nu har vi förmodligen ett vårdcentral bygglov. Vi har sökt det sedan ett halvår tillbaka men nu tror jag att vi lyckas få det beroende på att vi helt enkelt att överklaga och tillmötesgått kommunen på vissa punkter.
Mm. Och blir den här i huset eller blir den?
Nej, den blir nere i vårt gamla personalboende.
För hur mycket hus här nere centrum ingår i liksom hotellet?
Ja, vi har drygt, ska se då så jag ser rätt då, vi har drygt 65 lägenheter utöver det här.
Om då kan du bygga ett samhälle här?
Ja, det behövs ju betydligt fler än 65 lägenheter. Va? Men jag tror att om vi samverkar med andra aktörer då kan vi få ihop kanske 250-300 lägenheter inom 3-4 års period.
Mm.
Och det behövs.
Hans visionerar stort men anpassar samtidigt hela tiden visionen till vardagen. Han pratar om vikten att bygga något långsiktigt som gör att man kan leva här hela året. Men tänker samtidigt att man tar en månad i taget.
Det är ju viktigt.
Men vad är du då rädd för? Att du blir för expansiv och att du lurar dig själv?
Ja, alltså det är ju så att vi lever i lite luriga tider. Va? Man känner det verkligen just nu. Då. Jag hoppas att det är av övergående art. Men vi har ju sedan gammalt tycker vi rätt mycket bra bankrelationer. Va? Men jag kan säga att investera i fjällen idag, det är stenhårt. Du får inte en spänn ifrån en bank. Va? Om du inte stoppar in liksom en guldtacka i bankfacket och lämnar bort nyckeln.
Mm. Vi kommer från en tid där det var lätt att få pengar.
Ja, exakt. Och nu är det precis baksidan av det.
En anledning till att han vågar vara långsiktig är att han förstått att han inte är den enda som upptäckt vilket fantastiskt ställe som Storlien är.
Ja, jag tror storligen, det jag tycker är så fascinerande, va, det är det att så lite vi har jobbat med marknadsföring, men så mycket folk som återvänt och tagit med sig sina barn och barnbarn. Mm. Det är någonting helt fantastiskt.
Ja, men det är någonting till den här, med den här kåken som är... Vi har ju följt i 5 år. Undrar när de ska öppna igen liksom.
Ja, precis. Och nu har vi gjort det.
Och nu har vi gjort det, nu är vi här. Ja. Vi fick du en bokning på ett rum i alla fall.
Ja.
Mm, bra. Något annat vill du lägga till när det gäller just det som att tänker man bygger företagen när det är säsongsvarierat?
Nej, det viktigaste det är ju att alla som lyssnar på det här köper en tågbiljett eller laddar elbilen och kommer hit.
Ja.
Det är det. För det är utan kunder och utan turister så blir det ingenting. Och det spelar ingen roll vad vi gör, hur bra vi gör grejer, och får vi inte hit folk, va, då är det liksom kört.
Sa Hans Bark på Storliens högfjällshotell. Och om du inte redan varit där så kan jag varmt rekommendera ett besök. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg, så får jag ringa rådgivare, och det är Linus Atterby.
God morgon Per.
God dagens. Då ska jag bara ställa in så att jag hör mig själv här. Så, nu hör jag mig själv också, det är jättebra. Hur är läget idag?
Det är alldeles lysande här. Det är faktiskt lite ljus på morgonen här i Visby. Så man börjar få lite hopp om ljusare tider.
Så att då, ni gläds åt det och oroar över rysk invasion. Livet är som vanligt.
Precis som vanligt, exakt. Hur är det själv?
Det är alldeles utmärkt faktiskt. Vi ska prata om hållbarhet och återbruk när man renoverar. Jag har varit på Storliens högfjällshotell som öppnat efter en hållbar renovering. De har varit stängt i 5 år och nu har de startat om. Och det där fick ju alla att få ont i magen eftersom det var ett väldigt fint hotell. Det känns som att man kliver rakt in i 80-talet och lite 60-tal och så liksom. Men det hade de inte, utan de hade gjort det liksom klokt. Och de hade bytt ut sängar och de hade bytt ut gamla plastmattor mot nya plastmattor. De hade inte rivit ut garderober, utan de hade kvar. De hade bara målat dem så här gamla fina trägarderober från 50-talet. Och liksom så. Jag tänker att när man ska liksom, när man renoverar och när man gör om och när man ska göra storsatsningar som företag, så är det lätt att man liksom tar i för mycket. Och då undrar jag vad du hade liksom för tankar kring det.
Det jag ville fråga Linus om vad det här med hur man ska tänka när man ska renovera som företagare. Vilket egentligen också är en fråga, om man ska tänka när man ska satsa.
Där handlar det egentligen som det gör om i samhället som stort, och både för oss som privatpersoner och som företagare. Det är ju att ha med sig den här medvetenheten, vilket avtryck ens val gör. Och det finns ju många goda exempel. Det är jättekul med Storlien, där har jag också sett tidigare, och goda exempel på företag som tar sig den extra tiden och kanske tar den hjälpen att få en överblick på, men hur kan vi göra det här på ett resurseffektivt sätt och där vi kan använda så mycket som möjligt av det som finns idag, och inte bara riva ut och ersätta med nytt allting. Och det är jättekul att fler och fler sådana exempel lyfts fram och får plats, för det tror jag det är mycket det handlar om, att visa med de goda exemplen att det faktiskt går.
Ja, för det är ju liksom inte så svårt, utan det mantrat har ju varit ganska mycket, om jag förstod honom i stor del rätt, liksom att ja, men om det inte är sönder så reparerar inte det. Och samtidigt så också som att han pratade om hur man ska visionera på ett sätt att det passar lönsamheten. Att just förstå liksom, vad är det minsta möjliga vi kan göra? Och det handlar inte bara om liksom hållbarhetsfrågor, utan för många företagare tittar ju på det här, och kanske framförallt är det en ekonomisk fråga, kan jag tänka mig. Liksom. Men vilka liksom, vad tror du är det som gör att man visionerar för stort och att man vill liksom ta i för mycket?
Man kan ofta ha en bild av att när vi ändå gör det här, då gör vi det liksom allt och lite till. Vilket i sig kan vara en god tanke, att verkligen tänka igenom, ja, vad har vi för framtida behov som vi liksom ska möta och som vi redan nu kan planera för och bygga in när vi gör den här renoveringen, förändringen, nya lokalerna. Det kan vara en liten fälla, tänker att jo, men då ska vi göra allting toppmodernt, och det kan man ju göra ändå utan att nödvändigtvis byta ut allting eller riva ut och börja från början. Men jag tror att ofta så handlar det om att man har lite bråttom i det första skedet, där man sätter den grundplanen.
Just det.
Istället för att tänka igenom vad vi kan göra så borde man fråga sig vad man måste göra. Och därmed också vad man kan strunta i just nu, säger Linus.
Så istället för att börja titta på ja men hur, vad kan vi ta vara på, så är det mer ja men vad är slutresultatet, vart är det vi ska. Och sen så har man bara den utgångspunkten. Kan man kanske börja lite grann i vad har vi idag som vi har nytta av framåt och som kan leva vidare. Kanske med bara lite uppfräschning som du var inne på med storlien där, att man målar om eller putsar till det som finns. Och sen bygga utifrån det mot de framtida behoven. Då tror jag att man har mycket vunnet att börja i rätt ände.
För det, men man hör ju folk säga saker som att ja, men jag vill, nu renoverar vi så vi inte ska behöva renovera ordentligt. Nu, lika bara gör det nu så slipper vi göra det sen på många år. Men då, just, då har man ju inte tagit hänsyn till att det är likviditet man ska också fundera på. Det kanske blir lite bättre att göra saker lite ineffektivt eller liksom behöva gå en trappa upp eller ner eller gå en extra sväng lite längre bort. Därför att det kostar ingenting även om det tar lite tid jämfört med att renovera och göra allting hypereffektivt. Ibland, man brukar ju prata om det när man ska skala bolag, att se till att göra det som är ineffektivt. Do things that doesn't scale. Och då kan det också handla om när man ska göra om att ja, men, ja, det är lite mer ineffektivt på det här sättet, men fine.
Vi har fortfarande visionen av vad vi vill få till på sikt. Och det funkar tillräckligt bra i den här formen. Det tror jag man kommer långt med också.
Men har han några bra förebilder då? Exempel organisationer som tänker klokt kring hur man ska ta tillvara på det. Han svarar snabbt att företag har mycket att lära av kommuner och hur de numera agerar.
Där finns ju ganska liksom, tydliga initiativ. Och där har man börjat skapa en kultur just om att ha de här digitala produktbankerna där man liksom inventerar det man har rent i byggmaterial och så vidare i befintligt innan man ser vad vi behöver skaffa mer. Och jag tror att kan man applicera, sprida den kunskapen ännu starkare vidare utanför samhällsbyggande, liksom både till privata och företagen, då tror jag att man ändå har en bra modell där att bygga vidare på. Så jag hoppas att det går mer åt det hållet även i det privata.
Sa Linus Atterby på Almi. Det är råd från sådana som honom och andra företagare som jag har lärt mig mest av. Vet någon företagare som funderar på att satsa på att renovera eller som står i begrepp att bygga ut och satsa stort, dela då det här avsnittet med dem. Delar du i sociala medier ska du använda hashtaggen nästa steg. Men folk brukar alltid bli glada när man skickat avsnitt så här, jag tänkte på dig, och så kommer en liten länk. I nästa avsnitt, ja, då får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske är det just det steg du funderar på. Följ på den här i appen nu för att inte missa nästa avsnitt. Till nästa gång, ta hand om dig och anpassa visionerna efter plånboken.